sänds här på Radio Botkyrka 91,6. Har turen kommit till Anders Thorén, Tullingepartiet. Och vi ställer frågan till dig som vi har ställt till andra. Vem är du?
Ja, jag heter som sagt Anders Thorén och jag är en Tullingebo sedan 1957 faktiskt. Då mina föräldrar flyttade in i Tullinge och jag bor idag i föräldrahemmet. Jag hade en litet avbrott i mitt boende i Tullinge mellan typ 1976 och 1992. Jag är gift två gånger. Min nuvarande fru heter Elisabeth. Hon är också aktiv i Tullingepartiet. Jag har två barn, Martin och Camilla. De bor tyvärr inte i Tullinge. En bor i Huddinge och den andra flickan bor i Rönninge. Jag är född 1947, så ni får själva räkna ut hur gammal jag är. Eller hur ung jag är, beroende på hur man ser det hela. Jag gav mig in i det här med politik 2010. I samband med valet då 2010 på hösten. Och jag kan säga att jag har aldrig sysslat verkligen med föreningsliv, politik eller på något annat sätt närbesläktat, utan jobbat som programmerare och systemutvecklare och systemchef och driftschef och allt vad det nu kan vara inom IT. Faktiskt i ett och samma bolag mellan 1969 och 2008 då jag fick en sån här avtalspension. Det blev lite omorganiseringar. Det var faktiskt ett väldigt bra företag att jobba i och jag hade trivts otroligt bra. Det var ett bolag som hela tiden var bonjerstyrt, men mot slutet blev det mindre och mindre bonjerstyrt för man sålde det till sånt här riskkapitalbolag som är så populärt att gnälla på nu för tiden. Man kan väl säga att det har ju sina skäl kanske, och det kan ju också vara väldigt jobbigt att vara anställd i ett sådant företag. Och det blev det för mig. Som sagt, jag fick en hel del tid över då från 2008 framåt och jag träffade en man som jag hade haft kontakter med i min ungdom. Han var faktiskt förtjust i en av mina syskon. Jag har tre syror och en av syrorna blev han förtjust i, och nu heter den mannen Claes Bovin. Och han var vid den tidpunkten kassör för Tullingepartiet och pratade väldigt mycket om det här med att Tullinge skulle kunna bli en egen kommun. Hade egentligen aldrig tänkt på vad Tullinge tillhörde Botkyrka. Det liksom var inte... Så när man är mitt i livet så tänker man inte så mycket på kommunalpolitik faktiskt. Man tittar liksom till de praktiska sakerna, vad man får i plånboken och det där med vilken kommun och så. Det blir man ju oftast bekant med när man ska söka dagisplats och skolval och sånt som det gäller nu också. Men under min tid så hade jag egentligen aldrig tänkt på att vi tillhörde Botkyrka kommun, och det var ingenting problematiskt med det. Men det här med att bli en egen kommun och få en bättre möjlighet att påverka sin egen vardag, det kändes intressant och lockande. Och därför engagerade jag mig i Tullingepartiet på allvar 2010 och var med om valkampanjen där. Och det var väldigt roligt och engagerande att träffa andra människor som ville samma sak. Och framförallt så var det otroligt intressant att höra Tullingebornas uppfattning om sin vardag och vad de ville förändra och vad de hade för önskemål. Och det var det som gjorde att man verkligen blev engagerad, när man förstod att små saker kunde man kanske ändra och då skulle väldigt många fler tycka att det var enklare att leva och verka i Tullinge eller i Botkyrka också för den delen. Och det gick ju som sagt väldigt bra i det här valet 2010, och vi fick faktiskt 6 mandat, vilket gjorde att vi blev tredje största partiet i Botkyrka. Det var ju lite grann att vi blev tagna på sängen. Vi hade väl kanske haft förhoppningar om 4 mandat. Men 6 mandat, det var ju ändå väldigt, väldigt bra. Vi var otroligt glada och stolta. Men det ställde också till problem. Men vi hade ju inte engagerat så många människor som aktivt ville ta del av kommunalpolitiken och ta del av den tid som du behöver göra. Du behöver alltså lägga ner en del tid på att vara kommunalpolitiker. Läsa handlingar, gå på möten etc. etc. Så vi fick ju så småningom en ganska liten lista med människor som skulle kunna vara med. Och vår gruppledare, vår ledare vid den tiden, han hette Peter Wiklund. Han blev ju så tagen av det här, och han hade otroligt mycket att göra med sitt arbete. Så han gick nästan mer eller mindre in i väggen och alltså orkade inte med jobbet. Så vi blev tvungna att göra lite om konstruktioner där i politiken, kan säga. Dels partiordförande då, som blev Claes Bovin, han som var kassör. Och sen blev ju då Karin Nakamura gruppledare. Och det är ju gruppledare som jag är nu, och jag tog över efter Karin, därför att det är väldigt mycket jobb. Och då måste man nästan vara ledig. Tyvärr så blir det ju så att det blir nästan när man är fritidspolitisk, så blir det ju framförallt pensionärer som kan engagera sig så pass mycket som det behövs för att ta de posterna. Och det är lite synd, därför vi har ju ofta ett annat perspektiv än de som är 40, 45, 35 kanske. För de har ju precis det som vi pratar om. De är mitt i livet, har alla dessa måste hinna med livspusslet. Och vi som är pensionärer, vi kan ju gå och njuta av dagarna, och så kan vi sitta och läsa lite handlingar och gå på möten. Så det funkar ju bra. Men det gäller ju att ha kontakt med verkligheten och kontakt med de människorna som faktiskt är de som för vårt samhälle framåt, och är framtiden, barnen och så vidare. Så där tycker jag att det känns tufft att engagera unga människor som har tid. Jag menar, ett fritidspolitiker till skillnad från en yrkespolitiker, de har ju fullt arbete normalt. Åker inte jobbet kanske 7:30 på morgonen, hämtar barnen 5:00, och sedan ska de i värsta fall, eller bästa fall beroende på hur man ser det, sätta sig ett fullmäktige och vara där från 6:30 kanske till 9:30, och i vissa dagar blir det heltid. Så det är knepigt att få ihop det pusslet, tycker jag.
Ja, skulle du vilja se någon förändring där vid lag, att en fritidspolitiker kanske jobbar halvtid och kunde ägna sig mer åt politiken?
Ja, alltså man kan inte styra det där. Det går liksom inte att lag, alltså vi har lagar som där styr det där, utan det är väl lite grann så här att, och det är väl det som jag hade egentligen mot politiken när jag kom in, att de flesta som engagerar sig i politik, de har gjort det sen de var unga. De går med i något ungdomsförbund. Det kan vara SSU, det kan vara MUF, det kan vara Grön ungdom eller vad som vara. Och på något vis, min erfarenhet när jag gick i skolan, och det var så länge sedan, det var ju ändå att de stack ut speciellt. De var samhällsengagerade och så vidare. Jag tycker bara problemet är att om man börjar med politik och går in i det så pass tidigt som då väldigt många gör, då får man ju väldigt lite erfarenhet utav det här vanliga som de vanliga människorna. Alltså man får ju ett helt annat liv. Som politiker lever man ju väldigt mycket i möten, diskussioner, hypotetiska diskussioner och så vidare, och ser inte alltid hur det ser ut i vardagen. Det är klart att vi måste ha proffspolitiker, men vi behöver absolut fritidspolitiker. Och hur man ska förändra och engagera människor att vilja bli fritidspolitiker, jag tror att de här fullmäktige sammanträden som man är med i, när vi har då en blockpolitik som vi har väldigt mycket ute i samhället, då blir det vi och dem, beroende på var man står. Vi anser oss vara politiskt oberoende, alltså blockpolitiskt, men vi hamnar ju på något vis ändå i opposition, och då blir man ju sammanförd med, i det här fallet, de borgerliga då, eftersom det är majoriteten i vänster, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern i Botkyrka. Och då blir det så här att blockpolitiken gör att de här mötena, fullmäktige, allting är ju nästan alltid avgjort innan man kommer dit. Det blir inte så spännande. Det blir ibland voteringar, ibland för bara en formell formalia, och väldigt sällan beroende på att det är någon direkt, kan man säga, spänning i frågan. En av de gångerna som det faktiskt var lite spännande, det var ju när vår viktiga fråga om Tullinge skulle få bli en kommun, om det skulle bli en folkomröstning. Och då fick man ju, då hade de olika partierna lite olika uppfattningar där, och då var det ju så att alla på oppositionen, kan man säga, trodde vi skulle rösta för folkomröstning, men så blev det ju inte, utan det blev då att det blev 32 mot folkomröstning och 28 för. Sen fick vi ju ändå till en folkomröstning tack vare att vi kunde använda det här folkinitiativet och samla in 10% av de röstberättigade Botkyrka på namnlistor. Mm. Och så vi fick det. Men det här med att det inte är så spännande, utan allting är förgjort, utan blir mest ett spel för gallerierna, det tror jag är problematiken faktiskt för många. Jag tror att man kan sitta av de här fullmäktige mötena, och de ledamoten som inte har någon fråga, de upplever nog inte att det här är så himla intressant. Och där ser jag en utmaning. Hur gör man kommunalpolitik mer intressant? Och det gäller för övrigt inte bara kommunalpolitik, utan även i riksdagen så ser man ju att ledamöterna sitter och sover i bänkarna. Om man går till det engelska underhuset till exempel, där är det liv i luckan. Heja. Men alltså, det så är det inte i Botkyrka kommunal, för mycket, det kan jag säga.
Och inte heller i riksdagen.
Nej, precis. Nej, men alltså, det lite mer vitalisering skulle vara bra, tror jag.
Ja, det är klart det. Hur upplever du det, Anders, i övrigt? Känner du att många tycker att Tullingepartiet, jag vet, enfrågeparti, det vi vill driva, det är att kanske få bli en egen kommun, men det finns ju mycket andra frågor också. Hur upplever du att ni tas emot ute på bygda, som man säger?
Ja, precis. Nej, men det är helt riktigt som du säger. Vår absoluta huvudfråga är ju Tullinges egen kommun. Och det har vi varit väldigt tydliga med. Det kan vara så här att folk får för sig det ena eller det andra. Och det viktiga, det vanligaste, det är väl liksom att vi är något slags borgerligt parti. Mer borgerligt än de andra borgerliga. Men det där tror jag, att jag vet inte riktigt varifrån det kommer. Men det är ju väldigt lätt att få en stämpel på sig om någon ledande politiker kastar ut sig någonting i radio till exempel, och det inte blir oemotsagt. Vi har ju det, jag vet inte om ni lyssnare kommer ihåg det, men valdagen eller valnatten eller dagen efter där när vår kommunstyrelsens ordförande blev intervjuad i Radio Stockholm, och då sa hon att vi var ett parti långt ut på högerkanten med främlingsfientliga tendenser. Det fick Tullingeborna nästan gå man i huset och bli jättearga och förbannade, rent ut sagt. Men jag tror att vi fick väl 10 nya medlemmar inom loppet av 14 dagar där. Därför att det var inte så man uppfattade sig själv och Tullingepartiet. Mm. Men tydligen så var det andra som gjorde det. Mm. När det gäller då andra frågor så har vi verkligen försökt fokusera på det här med egen kommun. Men det är ju så att medborgarna vill ha andra svar också. De vill veta, nej, men om det blir egen kommun, hur blir det då? Ja, det enklaste svaret är det att blir vi egen kommun så blir det ett nytt val. Och då är det val i Tullinge kommunfullmäktige. Och då kommer de traditionella partierna, inklusive Tullingepartiet, att ställa upp i det valet. Mm. Och då kan man ju utforma politiken för Tullinge kommun. Nu så måste vi ju tänka, när vi sitter i Botkyrka fullmäktige, då har vi faktiskt inte sagt att vi ska bara prata om Tullinge kommun, utan vi måste också tänka på Tullinge invånare i Botkyrka. Mm. Och vi försöker väl vara, alltså vi kan inte säga Botkyrkas invånare, för vi är ju Botkyrkas invånare i Tullinge nu också, men vi liksom vill ju ha fokus på Tullinge hela tiden, för att vi heter ju Tullingepartiet. Men det brukar ju oftast, tycker vi, det funkar ju även på övriga Botkyrkabor, tycker vi, från vi anser att det vi tycker är ju bra politik. Så är det ju när man är i opposition. Va? Men det är ju lite grann som jag kom in på här, det här med vardagsfrågor. Vi tycker ju att en så stor kommun som Botkyrka, den sväljer ju ut, alltså gör ju alla företag eller kommuner som blir större, de får en väldigt stor organisation där det blir verksamheter inom den organisationen som inte riktigt går till kärnverksamheten. Alltså det är kärnverksamheten, säger vi, vård, skola och omsorg. Men det kommer in andra saker också i en sån här stor kommun. Alltså det kan vara att delta i olika klimatkonferenser, globala välgörenhetsorganisationer. Det kan vara allt möjligt sånt här som låter bra och också är bra, men som inte riktigt hör till kommunalpolitik, utan det är lite mer på, jag skulle vilja säga, på nationell nivå, ibland till och med på internationell nivå. Vi har ett antal sådana verksamheter i Botkyrka som i och för sig det gör ju att vi liksom syns i tidningar och media och sådär, men hur mycket gynnar det den vanliga medborgaren? Det är tveksamt faktiskt.
Ja, i och för sig, man kan fråga sig, blir man isolerad om man inte jobbar utåt också?
Jo, alltså man kan ju säga att man blir isolerad därför att, om vi säger nu i den här kommunen, så har vi ju två block, kan vi säga. Det vi kan kalla dem för alliansen, och så kan vi kalla dem för majoriteten då. Och jag vet inte, ni lyssnare vet kanske att det är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som tillhör majoriteten. Och sen är det då alliansen som egentligen är de borgerliga. Så har vi tre partier faktiskt, Sverigedemokraterna, Botkyrkapartiet och Tullingepartiet, som står utanför. Och vi kan säga att vi blir ju lite isolerade alla tre. Sverigedemokraterna blir förstås mest isolerade, för de vill ingen ta i, så att säga. Ibland tycker jag det känns lite mobbing utav det faktiskt. Men det kan vi lämna därhen. Men det är klart att alliansen, de borgerliga, de traditionella borgerliga, de vill ju gärna att Tullingpartiet ska stödja deras frågor. Och det gör vi ganska ofta, men inte alltid. Vi tycker ju ändå att vi vill hålla fast vid vår linje och se till att vi inte nödvändigtvis pratar om skattesänkningar, utan vi pratar om kanske bättre kvalitet och sånt istället.
I Radio Botkyrka är ju kända för sina tvära kast.
Okay.
Och ifrån politiken nu så vill jag fråga, du lyssnar på musik som jag hör på att säga alla andra gör. Ja,
men så har du sagt det förut. Visst du kan gå på det?
Country, beror det på att Lida ligger väldigt nära och där har man countryfestivaler.
Ja, man hade ju det i alla fall. Jag hade glädjen, alltså de tycker jag aldrig var riktigt bra marknadsförda. Men en gång så, eller några gånger var jag där, och den gången som jag hade av stora glädjen att få se Johnny Cash live. Det var riktigt härligt, alltså. Det var riktigt höjd. Det var en höjdare. Ja. Ja, det var stort. Ja, det var stort faktiskt. Ja.
Tyvärr har vi inte Johnny Cash här, men på skivtallriken så snurrar Eli Young Band.
Okej.
Ska vi lyssna på det band?
Ja, det kan vi göra.
Baby, why you wanna cry? You really ought to know that I just had to walk away sometimes. Gonna do what lovers do, gonna have a fight or two. I ain't ever changing my mind. Crazy girl, don't you know that I love you? Thank you.
Nu ska vi se, nu måste man trycka på knappar också så att man kommer ut i luften. Det var Eli Yang som gav oss en låt som jag tycker heter lite konstigt, Crazy Woman.
Ja, det låter jättekonstigt, men låt mig som min hund.
Ja, du har hund också.
Ja, just det. Det är faktiskt en tik, alltså en stor pudel. Känner du till vad det är för någonting?
Ja, en stor kungspudel.
Ja, det är samma sort.
Ja.
Vet du, nu är det ju så, nu ska man ju vara så jämställd så att det brukar man inte säga kung och sånt. Utan det blir stor istället.
Man får inte vara för royalistisk.
Nej, precis.
Nej, då är det bäst. Ja, du träffade ju en hund när du kom in här.
Precis, ja. En liten rund sak.
Ja, just det. En något överviktig blandras. Precis som husse. Så att det, men det är saker man får leva med.
Absolut.
Ja. Så att nej, men det är väl så här. Att vara engagerad som fritidspolitiker gör ju kanske att man inte kan utnyttja all den fritid som man skulle vilja utnyttja på ett annat sätt. Ut i skogen och plocka bär och svamp.
Ja, precis. Det, jag får säga att jag ska verkligen inte säga att det har inkräktat så mycket på min fritid. Det största problemet är nog faktiskt det här med att man är så, innan man engagerar sig i det här så var man ju så van att ha all tid att disponera. Och det här med möten och sånt, det hade man ju lagt där hem jämfört med arbetslivet då.
Ja.
Och sen helt plötsligt så kommer det några möten och då blir de, kan vi säga, även om det bara är ett möte på en dag så tycker man, oj, de har ett möte klockan 3 den dagen. Och då blir det liksom, ja, då kan jag inte liksom göra det och det, därför att man är så himla van med att ta det lite lugnt och sen gå ut med hunden kanske och hustrun i skogen och sen, ja, som går dagen. Jag tycker i och för sig att det har varit jättebra att få lite sånt här. Annars blir det väl så tvärt att gå från fullt arbetsliv till full pensionär kan man säga. Eller full ledighet. Och det är kanske inte det optimala, utan det är rätt så bra. Och så roliga är ju att kunna engagera nya människor. För man vet ju att man kommer att behöva sluta och trappa ner det här, för att det kräver, alltså ju fler vi är i partiet, ju större partiet är, och det viktigare blir ju för våra väljare att vi gör ett bra jobb.
Ja.
Och för att göra det behöver man flera människor och som är uthålliga, kan jag säga. Mm. Det var väl någon som sa att en bra politiker ska ha bra sittfläsk. Och det ligger ju någonting i det. Jag tror det var Göran Persson som sa det.
Ja,
han var
väl rätt man att säga.
Ja, precis. Men ja. Det är lite grann det här med att få Tullingebor eller Botkyrkabor överhuvudtaget. Jag menar, man upplever det i kommunen här, så gör man ju väldigt stora ansträngningar för att alla ska vara insatta och rösta i valen framför allt.
Mm.
Och det är klart att den här folkomröstningen som kommer då 2014, många hade nog tyckt så här, och många tycker så här, att det skulle ju bara Tullingeborna få rösta om.
Mm. Mm.
Men i rättvisans namn måste man nog säga att även Botkyrkaborna ska få rösta, och det tycker jag är schysst.
Ja, det berör ju alla Botkyrkabor.
Det gör det faktiskt. Och kanske inte så mycket som man kan ju, beroende på hur man ser det.
Ja, det här har ju gjorts på andra håll i Sverige.
Ja.
Och där, det var väl, var det Gnesta som blev egen kommun ifrån Nyköping ett antal år sedan? Och Nyköpingsborna, de tyckte jag, ja, okej då.
Jo, precis.
De brydde sig inte alls i det här med den utbrytande eller den här delningen.
Men precis, så har det varit på några ställen att folk inte har brytt sig. Alltså, det har inte funnits någon riktigt stark vilja från moderkommunen. Alltså det är ingen okej. Okay. Om de vill ju ta ansvar själva så låt dem göra det.
Mm.
Det var väl lite samma sak i Knivsta från Uppsala kommuns regning.
Mm.
Och det kan ju bero på att Uppsala kanske tyckte att de hade fullt upp med sitt eget. Ja. Och Knivsta, ja. Och det kan ju vara samma i Nyköping, vad vet jag.
Nej, det är ju så. Sen kan man ju då fråga sig, jag menar, du sa att ni hade lite svårt till och med att få 6 stycken till fullmäktige.
Ja, alltså, det kan man säga.
Kan man befara att det är blir svårt också om det nu skulle visa sig att man gör en delning, att det skulle bli svårt för den nya kommunen att få tag i och tillsätta alla människor som behövs.
Ja, det är väl sånt som man kanske målar ut ifrån vår, alltså majoritetens sida. Det är klart att man kan, det är klart att man kan hota med det. Men för det första kan man säga då att det var svårt då. Det berodde ju på att det blev en enorm förändring. Från att vi hade varit ganska insomnat i 4 år och sen så kom det in nya människor, bland annat jag själv då, som tog det här till en annan nivå, skulle jag vilja påstå. Och nu så känner jag att vi har en otroligt stor kader av människor som vill vara med och ta ansvar i kommunalfullmäktige i Botkyrka också. För det kommer vi ju ändå att finnas ytterligare 4 år. Även om det skulle bli en egen kommun så blir det inte förrän 2019.
Nej.
Det är väldigt ovanligt att man tar en, att man byter mitt i mandatperiod. Mm. Sen är det ju en annan sak som man inte får glömma bort, att nu är Tullingepartiet ett av de partier som finns i Tullinge. Så när Tullinge är en kommun så kommer socialdemokrater, miljöpartister, moderater, folkpartister också att ingå i fullmäktige. Mm. Och då blir det ju ett fullmäktige som är mer anpassat till den storleken. Det blir väl typ 31 eller 35 ledamöter, jag kommer inte exakt ihåg. Men det är alltså inte ett så pass stort fullmäktige som vi har i Botkyrka.
Nej, nej. Men ni har ju många boende i Tullinge i, ska vi säga, kommuntoppen.
Ja, det stämmer. Vi har ju både ordförande och det är väl vice ordförande också som bor där. Vi har ju inte fört det emot dem ännu i kommundelningsfrågan. Det ligger ju snubblande här att säga, ja, det är klart att inte de vill ha en egen kommun i Tullinge, för då får de lägga ner jobbet, va? Men Katarina får absolut vara med i och styra i Socialdemokraterna i Tullinge. Det skulle jag tro att hon kommer att göra ett jättebra jobb där också. Så det är inga problem. Däremot så tror jag inte att hon själv skulle tycka att det är liksom rätt håll på karriärstegen, om jag säger så, och gå till en mindre kommun.
Nej, det är klart, det kan man ju se på olika sätt, som sagt. Ni har ju också anklagats, ska vi säga så, att ni gärna ser att, ska vi säga, den norra delen av kommunen. Vi har Fittja, Hallunda, Norsborg och
Alby.
Att det området skulle så att säga vara orsaken till att ni känner, Tullingeborna känner sig belastade av området, därför att man tycker att det är mycket, vad ska vi säga, både arbetslösa och många invandrare framförallt. De finns ju i det området.
Jo, visst har det funnits sådana tendenser att man har sagt så, och det är väl ganska naturligt att oavsett om man står i Tullingepartiet eller om man står på Moderaterna, att man får de påhoppen, kan man säga. Jag vill ju absolut säga att vi tror att en delning inte bara gynnar Tullinge, utan vi tror att det gynnar Botkyrka, och framförallt, skulle jag vilja påstå, just de delarna du nu nämner. Det bor väl, om jag inte missminner mig, så är väl 2/3 av Botkyrkas invånare. De bor i de norra delarna. Om vi tittar då på hur fullmäktige ser ut, så är det liksom inte alls representativt. Utan de har alltså inte tillräckligt många politiker och tjänstemän som kommer från de delarna. Och det är klart att det kan ju vara lite svårt att rekrytera sådana. Vi ser ju liksom att det är ett ointresse överhuvudtaget. Att bli politiker, om det nu är fritidspolitiker eller om det är proffspolitiker. Men definitivt så tror vi att en mindre Botkyrka kommun, det vill säga en ganska så stor kommun ändå. Vi pratar ju ändå om 70 000 invånare i Botkyrka utan Tullinge. Så det är ju en riktigt stor kommun, men då blir ju ett antal politikertjänster och tjänstemannatjänster som ska besättas från annat håll. Och då är det väl jättebra att man kan få människor i norra Botkyrka att engagera sig och göra sin röst hörd. För det är just precis där problematiken ligger.
En så stor kommun som vi har, det är väldigt svårt för de vanliga människorna att kunna påverka. Man försöker ju väldigt mycket med dialogforum, en här och en där. Men intresset för sådana här är tyvärr väldigt, väldigt lite. Så att det är där vi hela tiden försöker tala om att en, i en mindre kommun blir det närmare till politikerna och tjänstemän. Tjänstemännen kommer få mycket lättare att orientera sig i problematiken. Alltså i den vägen, ja men det ligger där och sådär. Men alltså det är ju, stora kommuner blir ju väldigt knepiga när du kommer ut i periferin. Alltså runt Tumba centrum känner de nog till bra.
Ja, Gröna huset. Nej, det är riktigt. En annan fråga som alltid, nästan ständigt är aktuell är ju skolfrågor. Man vet att väldigt många elever söker sig till just Tullingeskolor ifrån bland annat norra, om vi säger så, Botkyrka. Hur ser ni på det? Det skulle alltså behöva kanske byggas ut ytterligare elevplatser i skolorna i Tullinge, därför att det är attraktivt att komma dit. Mycket för att det är elever med invandrarbakgrund som vill lära sig svenska ordentligt. Mm. Och de har bättre förutsättningar i Tullinges skolor, därför att det ser lite annorlunda ut där i populationen.
Ja, absolut. Så är det ju. Och i dagsläget så är det ju inte några stora problem för Botkyrka att folk, elever vill gå i Tullinge, utan det är ju precis som du säger, då har de ju mycket större möjlighet att tillgodogöra sig svenskan. Därför att de flesta i skolan pratar då svenska som modersmål. Och då förstår jag verkligen de föräldrarna som vill att deras elever ska kunna ta sig in på arbetsmarknaden enklare och så vidare. Och sätta sina barn där. I och med att det är samma kommun så blir det liksom inga problem ekonomiskt idag. Men det skulle ju bli problem ekonomiskt för Botkyrka om vi delades. Och därför är det ju väldigt viktigt att oavsett om det är Tullinges gymnasium de går i eller något Hudding eller in i stan, så är det ju jätteviktigt att man på något vis vänder den här negativa trenden att fler och fler elever, framförallt i de norra delarna, väljer att gå i skola utanför det området. Alltså det är ju problematik både ekonomiskt men även liksom det här med att resa långa vägar och ta tid. Det finns ju bra saker som är på gång, tycker jag, i kommunen när det gäller boendet. Alltså i de här norra delarna, de stora delarna är ju det här miljonprogrammet. Och det är väl inte världens roligaste bostäder. Och det är väl så att när man har bott här en tid och kanske kommit in på arbetsmarknaden, utvecklat sig, man har en stabil ekonomi, då vill man hitta ett nytt boende. Och då är det jätteviktigt att man kan hitta det i det området där man ändå känner sig hemma och där man har bekanta, vänner, kanske släkt. Men man kanske kan gå från en hyresrätt till en bostadsrätt, från en bostadsrätt till ett radhus och så vidare. Mm. Att det finns den här bostadskarriären här. Och det måste byggas attraktiva bostäder i norra Botkyrka så vi får dit flera människor som pratar svenska, som du nu säger. Så att det inte bara blir de som har det svårast som bor där, utan de som har det bra också. Mm. Vi måste få en blandning. Och det kan man inte göra genom att flytta människor från svåra delar till de andra, utan det måste bli tvärtom, att människor flyttar in där som har det skapligt.
Det tycker jag låter klokt. Och man ser ju, i Fittja så byggde man ju sjöterrassen, tror jag.
Fittjaterrassen, tror jag, va?
Fittjaterrassen. Mm.
Just det.
Och vad var det? På 3 månader var det utsålt.
Absolut. Precis. Flera sådana exempel tycker jag. Jag sitter i något som heter klimat- och planeringsberedningen som är en beredning där man går på rätt tidigt stadium in och tittar på tänkbara projekt. Mm. Och för något år sedan, eller var det 2 år sedan, så man pratade om Slagsta. Alltså där Slagsta Marina ligger i området.
Ja.
Man kan ju tänka sig, det finns ju ett antal småhusområden där, men det finns ju också obebyggd mark där. Där kan man verkligen tänka sig att man skulle kunna göra Botkyrka sjöstad. Ja, men vi har ju Hammarby sjöstad, varför kunde du inte ha Botkyrka sjöstad med pendelbåt in till centrum? Jag menar, det är klimatsmart. Och det ligger ju bra till så att det går ju lätt att ta sig dit med bil om man nu inte ska åka båt in till jobbet. Men alltså det är ett bra läge, nära infrastruktur.
Och det skulle höja status på hela området. Ja. Det är mycket bättre än Hågeby Park, tycker jag.
Ja. Ja, man får väl härma Pampas Marina.
Ja, nej, men vi kan väl men vi kan härma Hammarby Sjöstad.
Ja, dessutom.
Men så
ja.
Du tänkte, det är ju västläge där. Mm. Det skulle bli fantastiskt. Och så är en marina med lite tjusiga restauranger och sånt där. Så att det gick att ha det är även här i norr om stan. Varför skulle det bara vara söder om stan? Nej. Men i och för sig Pampas Marina ligger ju vid Essingen ungefär.
Ja, det ligger lite mer centralt. Men,
ja, det gör
folk vill nog också uppleva lite natur. Och är det något man kan uppleva här så är det natur.
Absolut. Det är faktiskt sant. Och det ska man slå vakt om.
Ja, absolut. Precis. Och ska man förtäta, vilket man måste göra. Jag vet att man pratar om i storleksordningen 30 000 nya bostäder. Under en flerårsperiod visserligen. Men ändå.
Du menar här i Botkyrka?
Ja, precis. Okay. Här i Botkyrka. Ja. Och att förtätningen ska så att säga vara på de områden så att man tillvaratar fortfarande de gröna områdena.
Absolut. Nej, men och där ställer vi oss i Tullingpartiet helt bakom. Den här översiktsplanen som har lanserats nu i år, den slår ju fast att man ska försöka bygga på alltså infrastrukturen, alltså nära infrastruktur, centrala lägen. Mm. Och jag vet inte om du känner till det, men vi i Tullingpartiet har ju tagit fram ett förslag om ett framtida Tullingecentrum. Mm. Där man som vilar egentligen på det som kommunen har tagit fram 2004. Ett förslag för hur man ska kunna göra Tullingecentrum. Skillnaden mellan vårt förslag och kommunens förslag det är att kommunens förslag bygger på att förbifart Tullinge finns på plats. Mm. Och det vet vi inte riktigt när det blir. Blir det om 20-30 år? Blir det någonsin? Mm. Medan vårt förslag bygger på att Huddingevägen flyttas en liten bit. Mm. Så att det blir en stadsnära, kan man säga, bebyggelse. Mm. Där kommer det kunna bli 550 nya lägenheter inom en femårsperiod. Om man gör det.
Om man följer ert förslag.
Ja, det, vi sätter egentligen mot det här idéhuset som ni vet majoriteten har sagt. Vi tycker att man ska göra en helhetslösning först.
Ja, ni tycker att idéhus är ett tokigt namn eller?
Nej, vi tycker inte att det är ett tokigt namn. Vi tycker inte att det är så fel heller. Utan vi tycker bara att man ska lösa de här vardagsproblemen för medborgarna. Det vill säga infartsparkering, möjlighet att ta sig fram till pendeltåget på ett vettigt sätt. Parkera när man ska handla, göra centrum som är värt namnet. Och i det centrumet får också rum, ett idéhus eller ett kulturhus, vad man nu vill kalla det. Men man ska inte börja med att bygga stort kulturidéhus för över 100 miljoner när det inte finns gott om pengar i kommunen. Mm.
Kultur, ja. Det här är väl kultur, tycker man kan säga.
People with so much to share.
Ja, Lori Morgan var det som bjöd oss på lite countryballad. I've got to be there. Ja, country tycker du om. Och det är du är inte ensam om.
Nej, det här, just den här låten gav ju, som du sa här, lite småstadskänsla. Ja. Och det är precis dit vi vill komma i Tullingepartiet. Vi vill ha lite småstadskänsla i Tullinge.
Ja. Och detta säger Anders Thorén som är gruppledare för Tullingepartiet i kommunstyrelsen. Eller i kommunfullmäktige.
Stämmer precis det, ja precis. Jag sitter också i kommunstyrelsen, ja. By the way. Så
oh my God.
Jag fick på engelskan där.
Ja, ja, just det. Jo, men det gäller ju att vara med på alla olika uttryck. Nåväl, det var trevligt att ha dig här hos oss i Radio Botkyrka.
Ja, det var kul att få komma hit och träffa dig och se hur ni har det här. Ja. Och jag ska bli lite mer flitig lyssnare nu då.
Det tackar vi för.
Ja, okej, varsågod.
Tack så hjärtligt. Tack. Och ha det riktigt bra.
Tack.
Du lyssnar på Radio Botkyrka. Det är en kommande.